Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall.
Och så säger han: hej Ola, du är min dotters största idol. Hon skulle älska att om hon fick träffa dig här idag. Du vet, det kommer gå bra, jag lovar dig. Och så kramar han mig och så gick han in i köket igen. Och jag stod där och du ser ju på mina ögon att jag blir nästan tårögd nu när jag tänker på det.
Ola Lindholm, ja, programledaren som för en hel generation minst var synonym med kvalitetsunderhållning för och med barn och unga, är tillbaka. Redan 2016 debuterade han med två böcker i numera insomnade serien Drömfångaren, som jag och min son läste här hemma med stor behållning. Och nu är det dags för en ny räcka böcker, Kung Pao, den här gången skrivna tillsammans med Johan Lindqvist. Trots att Ola Lindholm inte hade det som ambition själv blev han en av de stora tv-profilerna under 90- och 00-talen. Först på ZTV, sen på SVT där han bland annat syns i Myror i brallan, Söndagsöppet och givetvis Wild Kids. Men 2011 tog allt en dramatisk vändning då han mot sitt nekande dömdes för narkotikabrott och här försvann uppdragen ett efter ett. Hur det var, uppväxten i Blekinge och hur det blev just böcker för kids som blev hans nya karriär vid sidan av tv. Det betar vi av i Värvet avsnitt 379. Av och med mig, K. Triumph, C. Åström och Månsson som producent och Acast som plattform. Här är Ola Lindholm.
Hur ser dina dagar ut så här sen sommaren 2019?
Mina dagar, jag bor ju på Skaftö i Bohuslän. Så jag går upp på morgonen, så går jag ut på gården och så tittar jag till fåren och ankorna som inte är mina men som är grannens, men de går på min mark och så njuter jag av det.
Fan vad härligt.
Ja, och sen så skriver jag lite och redigerar lite böcker och sånt som vi ska ge ut. Men det är ganska lugnt just nu.
Skönt.
Fantastiskt.
Jag tänkte dock att vi skulle börja just med Johan och din nya bok då. Vill du berätta hur den kom till?
Ja, alltså jag har ju skrivit några barnböcker tidigare och tyckte det var väldigt roligt och gjorde det med hyfsad framgång.
Ja.
Och sen så skulle jag skriva ytterligare böcker för Bonnier och började på en mycket stor, mäktig historia som jag trodde att de ville ha.
I Drömfångaren-serien eller
nej,
något helt
annat? En helt ny historia. Men jag kände det blev inget bra och jag kände inte för det och så där, och så jag slutade skriva helt enkelt. Och sen en dag så var jag i en bokhandel och där stod Mio min Mio i pocket. En liten pocketbok. Det var någonting som klack till i mig. Och jag kände att pocket för barn, det finns inte. Och då kom massa naturliga tankar för en barnboksförfattare som andra kanske inte funderar kring. Men läsning hos barn går ner och framförallt hos pojkar. Och jag började fundera på så här, vad läste jag själv som barn? Vad skulle jag vilja läsa? Vad skulle jag vilja skriva? Vad är kul? Och så där. Och då kom jag fram till att...
Om du vill clear your throat så att säga, så går det jättebra.
Jättebra. Nej, men jag började fundera kring vad man skulle kunna skriva som skulle kunna få pojkar, kanske framför allt. Flickor får hemskt gärna läsa våra böcker. Det är jättekul. Men de här pojkarna som är 9, 10, 11 år som slutar läsa helt, vad skulle kunna tända dem? Och det var där det började egentligen. Och jag ska erkänna att jag tycker att det är rätt tråkigt att skriva.
Okay.
Ja, själv sitta liksom sådär. Så då frågar jag Johan, en gammal kompis, om han ville vara med och skriva böcker. Och det ville han.
Men, ursäkta, jag känner ju Johan lite, men för människor som inte gör det, vem är det till att börja med?
Johan Lindqvist är dels min äldsta vän. Vi är uppvuxna i Karlshamn tillsammans, men han är också tv-producent och har jobbat i Stockholms medievärld och tv-värld och är väldigt känd där sedan många, många, många år tillbaka. Han har inte varit offentlig, men är producent. Så
ja,
det är Johan.
Men är det så här snyggt? För jag har ju läst hälften av den bok som kommer som den första.
Just det.
Men är det så här snyggt att ni jobbar med långa bågar över böckerna också och så där, eller?
Ja, det finns en del långa bågar. Det är alltid svårt att sitta och prata om grejer som folk inte har en aning om.
Nej, men
det är ju så. Absolut, det finns långa bågar om väldigt otydliga möjligtvis, men ändå långa bågar om familjeskap och vänskap och sånt där förstås.
Mm.
Men det här är ju korta böcker, snabba kapitel, mycket cliffhangers, mycket våld, action och humor. Vi har inga ambitioner att skriva med undertext och miljöbeskrivningar. Det här är en bok som är väldigt tydligt byggd för att skapa läslust hos barn. Vi vill ju att de här böckerna ska läsas förstås av väldigt många. Men vi vill ju också framför allt att de läses för att barnen ska bli läsvana och gå vidare till lite mer avancerad och bättre litteratur. Det här är ju på något härligt sätt kiosklitteratur för 10-åringar.
Och kids, ja. Ja, men vad roligt, grattis.
Ja, stort tack. Det är jätteroligt och skitspännande. Och det är också roligt att förlaget vågar storsatsa. Vilket de gör. Ni kommer säkert, ni som lyssnar, se Kung Pao både här och där framöver.
Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka lite grann till 1970. Berätta om vilka som fick dig.
Mig, Boel och Sten fick mig i Lund 1970. De var studenter i Lund och hade fått min syster 5 år tidigare och levde där och var väl färdigutbildade då. Och där föddes jag.
Vad hade de blivit när de pluggade?
Alltså min pappa har jobbat med han har varit informationsdirektör och jobbat med information i hela sitt liv, och min mamma är psykolog.
Okej.
Mm. Och när jag var 2 månader gammal så styrde de kosan mot Stockholm och sina karriärer. Så då flyttade jag till Järfälla och bodde på Polygonvägen 6.
Okay.
Jag tror att det var så här Triangelvägen och Kvadratvägen och sådär. Och jag bodde på Polygonvägen, och där bodde vi fram till 75.
Okay.
När de skilde sig.
Så alltså, du har minnen därifrån?
Ja, väldigt. Alltså minnen tycker jag är svårt. Jag tror att många av de minnen jag har därifrån är kopplade till gamla fotografier som jag tror att jag har sett.
Just det. Mm.
Jag minns, jag tror att jag åkt en sån här lådbil som barnen hade byggt på gatan. Mm. Och att jag skadade mig på något sätt när den ramlade. Det är såna fragmentariska minnen.
Mm.
Men jag var faktiskt tillbaka. Jag minns en annan sak. Jag var tillbaka, och det här måste vara 15 år sedan eller 10 år sedan. Jag mindes nämligen att de byggde en trädkoja ute i skogen bakom Polygonvägen. Och jag var tillbaka och gick ut i skogen. Och mycket riktigt så det måste ju ha varit den kojan. Det är så där, några plankor uppe i ett träd som hade vuxit iväg. Liksom, och så där.
Som du upplevde som jättestor också som barn?
Ja, självklart. Men nu var det bara några pinnar kvar.
Mm.
Men det är ju sånt där. Men det, så jag är ju uppvuxen i Stockholm i 5 år och lärde mig prata i Stockholm.
Okay.
Men sen flyttade jag till Blekinge.
Mm.
Därav min något märkliga dialekt.
Just det. Mm. Men då var det inte alla föräldrar som åkte till Karlshamn?
Nej, det var min mor och jag.
Ja, förstår.
Ja.
Och syrran?
Hon åkte med pappa.
Ah, okay.
Till, ja, var de då flyttade. Ängelholm, Lund.
Aha, okej.
Okay. Ja.
Så ni hade, du har liksom inte växt upp med din syrra?
Nej, precis.
Ah, okay.
Vilket man kan tycka är märkligt. Och som vi många gånger har påpekat för våra föräldrar att det kanske inte, att de på något sätt har berövat oss varandra under vår barndom. Men vi har en fantastisk relation idag. Vi har liksom fått tillbaka varandra som vuxna människor, vilket är underbart.
Men var du aldrig hos farsan?
Jo, någon gång. Vi var med min mamma på en trip down memory lane bara för 2 veckor sedan. Jag och min syster, min mamma fyllde 75, och vi tog med henne till ställen i Skåne där hon växte upp. Och då frågade vi henne, för varken jag eller syrran kom ihåg hur vi träffades när vi var små.
Mm.
För vi måste ju ha varit, men det var liksom inte varannan helg. Det var snarare när det passade. Och sedan hade inget rum hos oss och jag hade inget rum hos pappa, vad jag minns. Så det var på ett annat sätt på 70-talet.
Ja.
När man skilde sig.
Men det här har jag nog aldrig hört någon som har växt upp så här.
Nej, förut. Det är inte... Så här, vi har ju vuxit upp och blivit fungerande människor, både jag och min syster. Mm. Men det är klart att det finns en sorg över att ha varit ensam barn. Mm. Fastän jag inte är det.
Just det.
Det är en lite märklig konstruktion.
Är pappa i livet eller?
Min pappa är i livet, ja.
Okay. Mm. Mm. Vad har de att säga till sitt försvar?
Alltså... Jag vet inte om jag har anklagat dem så mycket.
Okay.
Jag menar, man gör som föräldrar, och det gäller ju oss också, dig och mig, att som förälder gör man så gott man kan och man tar beslut utifrån det man tror är rätt. Jag menar, det är självklart, så var inte det här någon genomtänkt strategi för att de skulle på något sätt ha lika, och att de tänkte att ja, deras förhållande kan vi ju skita i. Det var ju inte så.
Mm.
Utan de trodde väl att det här skulle bli bra mitt i all den kaos som en skilsmässa är. Liksom. Och så fortsatte det. Mm. Bara som vardag så blev det så. Det blev normaliserat och till slut. Och så det är ju som vuxna människor, jag och min syster har funderat kring det här och mötts i det här liksom.
Mm. Men sågs ni på typ jular och sådana grejer? Eller?
Ja, det gjorde vi nog. jag har haft ett oerhört, och det hävdar jag har med det här att göra. Jag har haft en väldigt kluvet relation till jular.
Okay.
Under lång tid, under 90-talet, alltså när jag blev äldre, 18, 19, 20 och upp till jag var 30 år, så fick jag feber. Den 23 december varje år.
Aha.
Alltså jag blev sjuk. Jag hade som stark influensa över varje jul, kanske i 10 år.
Oh.
Och det var ju någon sorts reaktion på hur illa jag tyckte om julen. För det var alltid någon som var ledsen.
Mm.
Och när man är ett litet barn så tar man det på sig och man bär det på sina egna axlar och man gör det tyst ofta. Det är ingenting man pratar om. Så var jag hos mamma så var pappa ensam. Och var jag hos pappa så var mamma ensam. Och det där liksom sög jag åt mig som barn och mådde säkert jävligt dåligt över.
Mm.
Och det manifesterade sig sen i någon sorts fysisk sjukdom varenda jul.
Åh fan. Mm. Ja. Men nu har du kommit över det?
Nu har jag absolut kommit över det. Men det har jag gjort genom min egen... lilla familj, så att säga. Jag har ju på något sätt överkompenserat och kräver att alla måste vara på plats alltid i Loas familj liksom, och alla ska vara med och det ska vara så jädra fint.
Mm. Ja, men det låter väl rimligt. Vem var du då? Alltså, hur såg det ut? Liksom? Vad gjorde du?
Jag var en glad skit. Vi hade en musikförening. Alla i min generation känner till att i alla små städer så fanns det en liten kulturförening. Vår hette Musikforum. Och det är den platsen som har präglat mig och Johan och alla mina vänner från Karlshamn som jag fortfarande har kontakt med allra, allra mest. Där hade vi fotoklubbar, vi spelade i band, det var teater, vi arrangerade egna konserter och... Och det gjorde vi från det vi var 13-14 år. Och det var vuxna som gav oss ansvar och vi hade ett eget hus. Och det är många av oss som har varit med om det i små städer runt om i Sverige. Och för oss var det Musikforum.
Mm.
Och där levde jag mitt liv fullt ut,
okay.
Kan man säga.
Var du med i band då också?
Nej, alltså jag gjorde ju ett strategiskt, mycket allvarligt misstag i tidig ålder. Och det var att jag började spela trumpet. När mina kompisar förstod att det var gitarr man skulle spela. Mm. Och då kunde man åtminstone bli basist. Om man inte var bästa gitarristen, då kunde man bli basist. Och så fanns det några trummisar. Och då kunde man skapa band. Men jag spelade trumpet i kommunala musikskolan. Och då, då fick man hålla sig i mörkrummet som fotograf och vara med i teatergruppen istället.
Men det var du?
Ja, men det var jag. Mm. Och vi gjorde revyer och grejer. Jag vet att jag fick vara med och spela trumpet i ett band som hette Guilala, ett funkband.
Okay.
Men jag var inte tillräckligt... Jag kunde, för de hade liksom så här... De letade efter så här, Tower of Power-blåset. Det var svårt att hitta i Karlshamn. Och bland annat, det var ju... Jag var den enda som spelade trumpet och jag höll inte.
Nej, jag förstår.
Så det var bara två rep tror jag fick vara med.
Mm. Mm. För jag tänker att en sån där småstad är ju liksom... Ofta så vill man ju därifrån ganska tidigt. Mm. Ville du därifrån ganska tidigt?
Nej, vi var helt övertygade om att Karlshamn var den bästa staden i världen.
Aha.
Och att det fanns ingenting annat.
Okej. Okay.
I Stockholm och Göteborg och Malmö där bodde det bara idioter som inte förstod hur häftigt det var i Karlshamn. Mm. Och vi skulle aldrig flytta därifrån. Och så var det till vi var 18. Och över en natt i princip så bytte alla åsikt. Och vi kände att nej, men den här staden är nog för liten för oss.
Mm.
Vi behöver sticka härifrån. Och då var det några som gjorde det.
Du gick i gymnasiet då, förstår jag.
Ja, precis.
Mm. Gick det färdigt det?
Ja.
Ja. Var du duktig?
Jag hade kunnat vara duktig. Eller jag var ganska normal.
Mm.
Det var så här, jag var i USA ett år som utbytesstudent. Och efter det så var jag ganska skoltrött och tyckte liksom, ja. Så höstterminen i tredje ring... Så hade jag väl 3,0 och sen så kände jag att jag måste ju skärpa mig. Så då gick jag ut med 3,8 tror jag eller någonting sånt där.
Okay.
Och jag hade säkert kunnat haft högre betyg, men jag var inte intresserad och har aldrig behövt använda mig av det heller.
Nej, det är ju det. Mm. Men det där ska man inte, det är svårt, det kan man inte berätta för ungarna.
Varför det?
Att de inte kommer behöva sina betyg.
Eller så är det precis det vi ska berätta för dem. Att det inte är betygen de ska sträva efter. Kunskapen däremot är viktig.
Just det.
Och förmågan att ta till sig kunskap. Och det kan man lära sig i skolan. Men vi lever i en tidsålder där de här betygen stressar ihjäl våra barn. Mm. Och kanske framförallt våra ungdomar. Vi kanske ska vara duktigare på att säga till dem att det är inte det här som avgör ditt liv.
Ja, men det är väl en rimlig hållning.
Mm.
Jag tänker så här att det är ju det här som vi kanske då ska undvika i viss mån. Men 2011 så dras ju mattan bort under fötterna på dig. Liksom. Och jag tänker bara...
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Vi, många av oss läste ju liksom rubriker och så vidare. Kan du säga någonting om hur den resan var för dig som var i center?
Ja, det kan jag göra. Alltså jag kan ju säga att det var en fruktansvärda 3-4 månader för mig. Och det var kaffeskvaller för resten av världen. Mm. Men så ser man det inte inifrån. Alltså hade jag vetat att så här, folk tycker en del och sen så går de vidare med sina liv. Men det fungerar inte så i sådana situationer, utan man blir oerhört självmedveten och man är helt övertygad om att allt är över och att människor hatar eller har en massa känslor som man inte är van vid att de har för en, och att de tycker en massa saker och så. Och det är en hemsk resa för vem som helst att gå igenom. Och folk gör det liksom, det händer ju folk med jämna mellanrum, och inte i media utan privat, att de utsätts för människors, att de känner att människor inte tycker om dem eller så där. Och det är hemskt. Man vill ju vara omtyckt. Mm. Så den resan var ju hemsk, men det finns ju också väldigt fina, jag har också otroligt fina minnen från den perioden.
Okay.
För människor, för jag märkte ganska snart hur snälla människor är. Och tycker de om en så visar de gärna det. Om man är i trubbel eller om de ser att man mår dåligt. Jag kan berätta en historia som finns kvar i mig och som förmodligen kommer finnas kvar hela mitt liv. Och det var att det här var bara efter några veckor, och vi skulle köra från västkusten där jag hade varit. Och jag var tvungen att åka till Stockholm. Och Loa var tvungen att... Det handlade om jobb. Min sambo skulle jobba och Loa skulle gå på dagis och sådär. Och jag låg liksom... Alltså fysiskt så låg jag i baksätet på bilen. För jag orkade inte liksom... Och det kan man tycka är liksom så här... Det låter så löjligt, men det var så. Mm. Och då stannar vi någonstans i Sverige.
Vänta, du ligger i baksätet för att folk inte ska se dig?
Ja, och för att jag inte har orkat titta på... världen.
Okay. Mm.
Jag är bara trött och ledsen. Och vi är tvungna att stanna, skitsamma, vi är tvungna att stanna och äta. Och jag inser att jag måste gå ut ur den här bilen. Jag hade inte träffat någon annan människa på 2 veckor kanske. Jag var tvungen att gå ut ur bilen, jag var tvungen att ta Loa i handen och gå fram till, gå in på den här restaurangen och ställa mig i kön, och jag var tvungen att beställa och äta den här maten och sådär. Så jag går ut med Loa, jag är spänd i hela kroppen, tycker det är skitjobbigt och tror att människor tittar. Det gör de ju inte, det fattar, vet ju jag nu. Jag har ju lärt mig det. Folk säger, ja, gå han, eller honom vet jag inte vem det är, eller sådär. Men man känner så. Så jag gick in där, var oerhört spänd och ställde mig vid för att beställa. Och då var det en sån här typisk vägkrog. Du vet, en disk och så är köket bakom. Så går jag fram till kassörskan och säger, ja, Loa, vad vill du ha? Och sådär, ja, vill ha köttbullar. Så, ja, men kan vi få köttbullar? Jag liksom hukar med huvudet. Då vände sig kocken om. Han var en enorm man. Han var kanske 1,90, stor, tjock, starkt. Så tittar han på mig. Så han spänner ögonen i sig. Så släpper han liksom stekspadar och sådär. Så går han ut från köket på väg till mig. Och jag bara, fan. Jag orkar inte det här. Fan jobbigt. Och jag spänner hela kroppen. Så kommer han fram och så lägger han en hand på min axel. Och så säger han, hej Ola. Du är min dotters största idol. Hon skulle älska att om hon fick träffa dig här idag. Du vet, det kommer gå bra. Jag lovar dig.
Mm.
Och så kramar han mig. Och så gick han in i köket igen. Mm. Och jag stod där. Och du ser ju på mina ögon att jag blir nästan tårögd nu när jag tänker på det.
Mm.
Och den lilla stunden. Han, den här kocken som jag inte vet vad han heter. Och jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter. Vände på saker för mig på något sätt där.
Mm.
Och fick mig att så här, sträcka på mig och känna att, nej men vad fan, kom igen nu Ola.
Mm.
Människor är fina och vackra. Så det var sådana saker som hände mig hela tiden sen.
Mm.
Och jag har lärt mig att gamla tanter, de är jävla sköna. De har varit runt kvarteret många gånger.
Mm.
De kommer gärna fram och säger, hörru lilla pojk, det kommer gå bra det här.
Mm.
Du är fin du. Ja, när man är på Willys och sådär.
Ja, vad fint.
Så det var mycket sånt.
Mm.
Och det var ju skillnaden mellan att faktiskt krascha fullständigt och sen, istället för att, som det blev för mig, att det blev ganska bra, ganska fort.
Mm. Men skulle du vilja programleda igen?
Jag får ju den där frågan ganska ofta, alltså även på SVT. Sådär, vill du hoppa igång, vill du göra någonting? Och jag är jättekluven till det.
Mm.
Nu funderar jag på att jag skulle vilja göra ett playprogram om att bli 50. Mm. mest för att det eventuellt skulle innebära att jag kunde få gratis tillgång till en tränare som skulle få igång mig att träna.
Mm.
Men jag har ingen längtan efter att göra den stora fredagsunderhållningen. Eller liksom ge mig in i rampljuset på det viset. Det har jag inte. Jag tar inte strategiska beslut för att närma mig en möjlighet att bli programledare igen.
Mm.
Men skulle det dyka upp någonting som jag tycker är så här, ja men det här är ju jätteroligt. Det är ett fantastiskt jobb. Det är klart att jag skulle vilja vara programledare igen. Om det är rätt program i rätt kanal. Men jag vet ju också att det innebär saker och kostar saker och sådär. Så det, jag är kluven.
Mm.
Jag fick ju liksom ett uppsving här precis i folks medvetande. Eller i en generations medvetande som har varit väldigt spännande de senaste 3 månaderna. Jag var med i, det finns en YouTube-kanal som heter Random Making Movies. Och Kulan, som hans smeknamn är, märkligt, heter ju egentligen William. Och han var med i Wild Kids 2007. Och ingen mer med det, men sen blev han jättestor YouTube. Jag fattar inte hur stora de var. Och så nu för i år så bestämde de sig, det här gänget på 3 killar, att de skulle titta på den säsongen 2007. Och 2007 var den absolut största säsongen. Det var så här miljontittning och det är den mest legendariska finalen. Och Ville var hjälten på slutet och sådär. Så de skulle sätta sig och titta igenom det här på sin YouTube-kanal. Och det där exploderade. Det blev någon sorts nostalgisk hysteri bland alla 18, 19, 20-åringar. Mm. Och jag besökte det där programmet och, på YouTube. Och då vändes ju all den här... Jag blev ju projektionsytan för hela den här generationens lyckliga barndom på något sätt. Så det bara rasslade ju. Från en dag till en annan så hade jag liksom... Jag var ju en helt vanlig sådär 927 följare på Instagram-kille liksom och har aldrig brytt mig egentligen. Så hade jag 18 000 helt plötsligt.
Oh, wow.
Och har fått så mycket kärlek av den här generationen i 3 månader här. Och de skickar bilder och de leker Wild Kids på sina studentmottagningar. Och, det, och jag skickar videohälsningar hit och dit och sådär. Och jag blir ju jätte... Och jag har liksom... Telefonen är knökfull med kärlek från den här generationen. Och det är en superhäftig upplevelse.
Ja, fint.
Ja, jättefint. Jag är superglad för det. Och sen samtidigt så blev det helt plötsligt så här. Att det där blir en sån här bekräftelsegrej. Och helt plötsligt så här, ja men, jaha, nu har jag en massa följare. Hur fungerar det? Och ska man, hur ska jag tillfredsställa dem? Behöver jag tillfredsställa dem? Jaha, ja, men då, så då börjar ju liksom, helt plötsligt så blev det ju inte ett privat konto längre, utan nu börjar jag ju försöka tillfredsställa massa människor. Och helt plötsligt, och nu känner jag så här, men gud vad jobbigt det här är. Mm. Och det här kan man ju inte hålla på med. Och vilken oerhörd respekt jag har fått för influencers och människor som ägnar sig åt det här. Mm. Vilket jävla jobb de gör. Och vad jobbigt. Och, vad, och är det bra? Och liksom... fan, bli en bättre människa och att hålla på det här viset. Jag vet inte. Det är väldigt många kluvna känslor kring det här.
Ja, just det. Ja, ska du ge dig in i programlederiet igen? Då kanske det är ett annat landskap än det var när du var där sist.
Ja, verkligen. Mm. Det är ju det. Och en mycket, mycket... direktare kanal till att berätta om man är liksom fantastisk eller fullständigt usel och inte borde få leva.
Ja, just det.
Och jag är inte säker på att jag är intresserad av en del av det där. Mm. Så det, men det, de är väldigt, väldigt, väldigt gulliga. Och det är jag oerhört tacksam för. Det är fantastiskt att så här från ingenstans, för jag har ju varit borta, jag har inte syns på 7-8 år, helt plötsligt få en inbox fylld av kärlek för någonting man gjorde. Så det är jag ju, jag är jätteglad för.
Mm. Vad vet du om din framtid då?
Absolut ingenting. Och så har det egentligen varit hela mitt liv på något sätt. Det blev så. Att jag har levt ett liv och kommer leva ett liv där jag vet väldigt, väldigt, väldigt lite om min framtid. Jag vet inte vad jag kommer bo. Jag vet inte vad jag kommer jobba med. Jag har väl vissa förhoppningar. Och så får vi se om de infrias. Och gör de inte det så kommer andra förhoppningar att ta vid. Och, så jag vet inte.
Mm.
Måste man...
Nej, men du vet väl kanske lite grann om hur det kommer... Alltså med böckerna och det.
Ja, alltså jag har ju... Vi ska ge ut massa böcker. Kung Pao-böckerna kommer slå ner i Sverige som en bomb den 2 september. Och sen så får vi se om det är en riktig bomb eller om det är en pysbomb. Mm. Och sen kommer vi fortsätta att kämpa med det och ge ut 2 böcker nästa år och 2 böcker året därpå.
Har ni liksom ett långsiktigt kontrakt på dem?
Nej, vi har kontrakt på 3 böcker till att börja med.
Okay.
Men den planen ligger ju redan för att ge ut 4:an och 5:an, så att säga. Alla tror ju på det här.
Mm.
Men man tror... Försätt inga berg, höll jag på att säga. Men vi får ju se hur det går. Och det vore ju ett fantastiskt... Det är ju ett fantastiskt liv att få skriva lite böcker i skymundan och tjäna pengar på det. Men att tjäna pengar på att skriva barnböcker i Sverige är ju väldigt, väldigt svårt. Antingen måste man ha skrivit väldigt många böcker så att de lånas ut på biblioteken mycket och liksom driver varandra. Eller så måste man ha liksom verkligen träffat rätt för jag menar, marknaden är oerhört begränsad. Mm. Våra böcker är ju så här riktade till 9-12. Det är 400 000 människor. Vi kommer inte sälja 400 000 böcker. Mm. Det är ju så att säga. Ja.
Ska vi säga ungefär så?
Ja, det kan vi väl göra.
Ja. Stort tack för att du tog dig hit, ska jag säga, om en liten stund. Först ska jag fråga, vill du rekommendera något?
Läs Ernst Hemingways Den gamle och havet. Det är mitt tips. Den ligger precis framför mig. Jag förstod att Jonas Gardell hade haft en sån underlägg.
Just det, ja. Till sin tekopp.
Till sin tekopp. Mm.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker att du ska... Jag bara funderar på... Måste det vara en känd människa?
Nej, vad fan. Kör vad du vill.
För jag har nämligen tröttnat på att... Jag skulle vilja att du intervjuar någon som faktiskt har någonting viktigt att säga.
Har du någon organisation som du gillar? Eller så?
Jag satt ju i styrelsen för BRIS, men det är ju, den gillar jag ju supermycket.
Mm. Finns det en människa där du tycker att jag ska intervjua?
Ja, du ska ju intervjua generalsekreteraren i så fall. Jag vet inte vem det är nu faktiskt. Men det kanske kan vara bra att någon gång... Zlatan. Det hade varit fantastiskt om du intervjuade Zlatan.
Mm.
Faktiskt.
Tycker jag med.
Ja, för jag tror att du hade kunnat komma åt det som alla vi som har följt honom aldrig riktigt... Det här som man inte kommer åt med honom. Mm. Är han en skithög eller är han fantastisk? Man vet inte. Jag tror att du hade kunnat avslöja det.
Mm.
Det är mitt svar.
Tack så mycket.
Skit i BRIS. Ta Zlatan.
Tack för idag.
Tack.
Ja, Ola Lindholm. Och om du blir sugen på att läsa Kung Pao, finns de att köpa eller förboka ungefär nu. Sök på internet och du ska finna. Med det tackar jag för visat intresse. Vill du mig eller oss något så är mejladressen varvet@triumf.se och Instagramkontot heter helt enkelt Varvet. Vi hörs om en vecka om inte förr. Tack för idag. Hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.